Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. Jag heter Nemo Idén och jag är poddare, författare och föreläsare. Och jag har varit nykter och drogfri i nästan 10 år nu. I flera år så har jag lagt all min fokus på de beroende. Men på senare tid så har jag känt att jag har behövt att ändra mitt huvudfokus lite grann. För vilka är egentligen som får lida som allra mest när vi missbrukare far fram som tornados och förstör allt i vår väg? Jo, våra nära och kära. Och hur många gånger har inte dessa anhöriga fått höra just dessa ord? Bara en till. Men jag vill verkligen poängtera att i den här podden så kommer jag att lyfta både medberoende och beroendehistorier. För det viktigaste är och har alltid varit för mig att belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. Ja, för alla människor som lever i och runt omkring ett beroende. Så förhoppningen är att folk ska kunna känna igen sig och känna lite mindre skam och istället kunna känna lite hopp. Tillsammans så försöker vi i den här podcasten att avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men innan vi kör igång veckans avsnitt på allvar så vill jag även tillägga en grej. Det är goda nyheter på ingång. Det är nämligen så att jag kommer att föreläsa i Stockholm igen. Och ni är många som har önskat en föreläsning för allmänheten i Stockholm. Så jag tror att det här kan vara till glädje för många där ute. Jag hoppas det i alla fall. Platsen är IOGT NTO ute på Vändelsö och datumet är tisdagen den 16 april klockan 18.00. Och anmälningen gör ni genom att swisha 50 kronor till Robert Lind på nummer 073-410-0454. Det är ett begränsat antal platser så först i kvarn är det som gäller och ja, jag hoppas vi syns där. Nu är det dags att presentera veckans gäst. I avsnitt nummer 6 av den här podcasten så möter jag skådespelaren och regissören Alexander Salzberger. Alexander är just nu rykande aktuell med sin hyllade föreställning Son och far som just nu spelas på Dramaten. En föreställning som passande nog handlar just om medberoende och anhörigskap. Och med bland annat Marie Rickardsson och Peter Vitanen i rollerna så är detta garanterat något som man inte vill missa. Men hur födde Alexander fram den här idén egentligen? Och varför landade allt detta i att han också själv valde att leva nykter? Ja, allt detta i veckans avsnitt. Jag ger er Alexander Salzberger. Då har jag fått sällskap i studion av Alexander Salzberger. Hej!
Hej Nemo!
Hur mår du?
Jag mår väldigt bra generellt. Jag har haft en lite jäktig morgon. Kom lite för sent här, vilket var pinsamt. Inte så bra första intryck. Jag hoppas att jag ska kunna liksom balansera upp det lite här. Men ja, det är som det är. Livet kan krångla vissa måndagsmorgnar. Men väldigt glad över att vara här.
Lite uppförsbacke har du nu, men den planas nog ut väldigt snabbt känner jag.
Tack.
Ja. Du, det finns mycket att prata om idag. Jag vill ju prata både om din föreställning som du är aktuell med på Dramaten, men också om din story. Vart ska man egentligen börja? För de hänger ju ihop på något sätt.
Ja, men det gör de absolut. Vart man börjar, ja, vi kan börja där du vill, Nemo, höll jag på att säga nästan.
Föreställningen heter?
Son och far.
Ja, och den är ju, den går ju upp i Dramaten i princip nu.
Ja, precis, om vad är det? Ja, i princip nu.
Ja, jag tror att det, när vi släpper den här episoden så är det i princip nu.
Ja.
Så vi kan väl börja prata lite om den, känner jag. Vad springer den ur?
Ja, men den springer ur... jag växte upp utan min biologiska far. Jag träffade honom första gången när jag var 25 år. Och han bodde i Stockholm i princip hela mitt liv. Liksom. Men jag växte då först upp med min mamma och sen med en styvfar. Och pjäsen börjar med att jag och min pappa äntligen har träffats första gången. Och redan efter en vecka ska åka till hans hus, fritidshus i Marocko. För att bli far och son. Eller son och far. Jag kom dit till det mötet som ett naivt barn som liksom hade tillskrivit den här pappan. Bland annat någon slags lösning. Någon slags... annorlunda grejen den som jag hade vuxit upp i då, som var ett hem präglat av alkoholism och psykisk ohälsa från båda mina föräldrar, både min mor och min styvfar. Och jag hade också liksom projicerat massa på min biologiska pappa, som man gör som barn och ung, liksom att ja, men det finns någonting annat där, det kanske finns en annan genetik, den där sjukdomen är nog liksom inte närvarande där, det måste vara det som är lösningen, den marockanska delen av mig, samtidigt som jag också hade liksom känt mycket ilska, hat och sorg, framförallt otrolig sorg, och också en slags identitetslöshet. Så vi åker dit och jag tror att jag var så pass liksom inne och odistanserad till min egen smärta, så att jag trodde ju liksom att nu åker jag dit och så får jag ett förlåt och så. Men det var väldigt svårt att åka dit som jag var väl 25 då, 25-årig man, och bli far och son. Ganska omgående så förstod jag att här är det inte tal om ursäkter eller förlåt, utan här kommer det komma försvarsakter. Och jag växte upp med en berättelse från min mammas perspektiv som var att ja, hon hade anklagat honom för att ha varit våldsam när jag låg i hennes mage och liksom samtidigt så var min mamma hade liksom en hon var full ofta när de här sakerna kom. De kom alltid lite olika paketeringar och det ändrade sig, så jag var väldigt liksom som medberoende till henne, så var jag väldigt osäker redan på hennes version av sanningen. Och jag lyckades ändå komma till ett ställe ganska omgående att jag bara, lyssna, om du och jag ska bli far och son, då måste jag ta upp en grej. Min mamma menar att du har försökt mörda mig när jag låg i din mage. What's up with that? Nej, jag har absolut inte gjort det. Jag har inte gjort något så mot en enda kvinna. Du kan fråga min nuvarande fru och dina bröder. Och det känner jag inte till. Och jag tyckte det var så jävla intressant, det läget jag hamnade i, där man har två extremt olika versioner. Och det är på liv och död. Det är liksom verkligen ytterlighet. Så han försökte hänga ut mig från balkongen. Mm. Kasta ner mig eller liksom, nej, jag har absolut inte rört henne.
Och tills dess så har du ändå levt med en sanning, eller hur?
Absolut.
Då har du litat på din mamma att det är liksom så det vart.
Ja, jag tror ändå att det narrativet, den berättelsen, den fanns i mitt system, att jag ändå kände den lite. Sen var jag som sagt osäker. Därför att det var väldigt, vi kommer säkert komma in på det, men jag menar mycket med min mamma, jag har ingen kontakt med henne idag. Men det var, jag minns redan när jag var liksom i en viss ung ålder, att hon kunde ringa och säga att hon skulle ta livet av sig. Och du vet, jag som ung barn lämnar det jag håller på med. Skiter i att åka till fotbollsträningen. Taggar hem. Mamma, vad händer? Va? Vadå? Du vet, det fuckar upp ett barn med en förälder som är så liksom i en sekund så bara jag tänker ta livet av mig, sen kommer man hem och ser det som att det inte har hänt. Mm. Och då är man ett ungt barn som har liksom levt i den känslan de minuterna, den timmen.
Mm. Men när han säger att det där är inte alls sanningen, mm. att han berättar en diametralt motsatt historia,
ja.
Hur möter du det? Kan du direkt känna att här finns det faktiskt en nyans i den här historien, här finns det en annan sanning kanske, eller är du först så här, han ljuger ju, eller hur möter du det?
Det är en intressant fråga. Jag tänker att så här, på ett sätt tänker jag, men vadå, det kan väl inte vara så, alltså då kanske sanningen är någonstans mitt emellan, men det är också viktigt att jag var inte där för att sätta dit, alltså jag var ändå på ett ställe att jag bara, vad som än har hänt, det är länge sedan, människor förändras, jag ville bara liksom få reda på, få ihop tidslinjen som man säger, därför att jag själv var redan där på ett ställe i mitt inre liv som var trasigt. Jag själv hade väldigt grova problem med alkohol och etc. den perioden av mitt liv. Jag kunde inte stå ut i mina egna känslor. Och det var som att jag liksom, jag hade inget problem att prata om det och liksom till och med hjälpa andra och spegla sig i det, men ta all ansvar fullt ut i det innersta. Jag kunde själv inte det. Så jag letade efter någon form av gåva, uppenbar. Alltså bara ge mig info så ska jag fixa allting. Mm. Vi börjar om på nytt. Jag vill bara veta.
Var det en drivkraft i det här? Alltså din egen problematik med alkohol och livet. Mm. Var det en drivkraft till att du ville liksom hitta sanningen om ditt förflutna?
Ja, och jag skulle säga att det är liksom... Jag trodde då, nu är jag lite äldre, det här var över 10 år sedan, men jag trodde att jag behövde rationalisera allting för att våga släppa det. Det vill säga släppa det, gå vidare i mig själv, hitta liksom en ny plats i mig själv där jag fattar att jag inte är förprogrammerad till att bete mig på ett visst sätt. Att jag kan bryta ett mönster, att jag kan våga tro på att jag faktiskt har den kraften. Men det hade jag inte då. Och det visade sig att problematiken som jag också liksom lite flydde från, alltså det som jag pratade om, att jag kom dit också med en bild av att min far då var lösningen, för att han står för någonting annat. Och jag tänkte att om jag bara får kontakt med den liksom delen av det genetiska, så kanske saker och ting börjar förflytta sig i min skalle. Men då visade det sig att problematiken fanns ju givetvis där också. Så.
Mm. Jag tror att många ändå tänker sådär, att man har mycket problem själv och så tänker man att får jag bara svar på min historia, får jag bara liksom så här lite facit på hur det har varit, varför och så, då kommer allt bli frid och fröjd.
Mm.
Men ärren finns ju ändå kvar. Alltså, ja. Jobbet måste ju ändå göras med sig själv.
100%.
Det räcker ju inte med massa fakta om sitt förflutna.
Nej, men jag var väldigt naiv då.
Ja, men jag tror det är helt normalt. Alltså.
Ja, men jag vet. Och jag tyckte jag liksom... Och det var som att det du beskriver nu, jag kunde tänka det då redan liksom intellektuellt. Så här. Men det var som att mitt barn, jag, i och med att det var typ barnets längtan som inte var bearbetad. Jag menar, jag var ju 25 bast. Jag jobbade, hade karriär, hade börjat tjäna pengar, hade flickvän, hade en lägenhet på Söder. Du vet, mitt liv var ju, det var liksom on fire.
Mm.
Jag var man.
Mm.
Men det var så tydligt när jag träffade min farsa där i huset i Marocko att jag bara blev liksom, det var som att jag förvandlades ner till en liksom 10-årig pojke med så här neonbokstäver i pannan. Bekräfta mig, se mig. Och det är också mänskligt. Men det var väldigt problematiskt. Och då blev den situationen helt absurd mellan mig och min far där. Hur han liksom, jag nästan slutade prata och ställa frågor. Det var det som var konsekvensen. Nu blev det en lång, men av att när han svarade, nej men jag har absolut inte gjort det där diametralt motsatta.
Mm.
Då var det som att jag blev lite perplex av det. Och så var det som att jag tänkte så här, ja men nu, jag skiter i det då. Vi låter det vila och jag kommer säkert inte få Men då ska jag lära känna den. Men det är ju någonting. Jag kände väl att inte han kanske inte riktigt var intresserad av att mötas på riktigt. Han var väldigt rädd för tystnaden. Och liksom när våra blickar möttes. Så han körde på väldigt mycket. Så det var väldigt så där mycket liksom, jag älskar dig, jag är så glad att det här händer. Men det kändes liksom snarare som en, som att jag nästan blev kvävd i det där. Därför att det fanns ingen riktig botten i det. Eftersom vi touchade aldrig riktigt, vi pratade om allting, djupa saker och så, men aldrig på riktigt. Det kändes aldrig riktigt autentiskt.
Men är inte det för att du inte kunde lita på honom fullt ut?
Ja, nej men precis. Mm. Och jag tror inte att han litade på mig heller. Jag tänker att alltså, oavsett vad som har hänt, en människa som uppfostrar liksom tre söner pratar om att familjen är det viktigaste och faktiskt förmodligen är en svinbra farsa för dem. Men som 20 minuter bort har ett barn som han och hans respektive har vetat om. Det är klart att den människan inte mår bra innerst inne. Alltså jag tror att man kan vara liksom hur förträngd som helst, men jag tror att det där äter upp en, eller jag vet. Mm. Det är deep shit, du är ett barn. Det är svårt att förneka. Och jag tror att det som hände var att han var inte riktigt beredd på att det skulle komma fram. Det är en lång historia om hur det kom fram. Men när det kom fram så var det ju också som att, du vet, det var ju inte bara en tragedi för honom. Alltså, hans söner, hela deras bild av honom raserades ju då. Här har vi en stark man, patriark, familj först,
stolt,
du vet. Och det finns också en kulturell aspekt liksom. Han är liksom från en nordafrikansk kultur i Marocko. Det är helt andra liksom parametrar på hur en far beter sig i en familj. Jag förstod senare att jag hade en marockansk polare som sa till mig: "Aha, nej men marockanska fäder, de säger aldrig förlåt." Ja, du visste inte det. Så aha, och då säger de inte förlåt. Generellt, i generella termer liksom. Men ja, det är lite annorlunda setup där mellan barn och far. Så det var intressant. Jag kände mig väldigt svensk när jag var där. Men det som hände var också att jag blev också liksom överrumplad av alla andra familjemedlemmar. Alltså min egen, det var som att alla de kom och hälsade på mig där på nätterna. Jag kunde inte sova, låg och processade. Och där någonstans så liksom pjäsen är ju på något sätt en tidslinje inombords som försöker sättas ihop. Där liksom alter egot som bygger på mig är en författare som återigen, nu när han är lite äldre, har fått liksom frågan om att skriva självbiografiskt för Dramaten på tema familj, missbruk. Och vår författare har också börjat tvivla på vad som faktiskt har hänt och vad som inte hänt. Ja. Så det är någon, på något sätt så här, det är ett helt liv, den berättelsen. Mm. Det är ett inre. Jag tänker så här, om man skriver om trauma och den typen av saker, det som jag tycker är intressant är att vi har ju såna här core-situationer som tenderar att ploppa upp hela tiden. Och det är de som inte riktigt kan infoga sig och vila i systemet. Och jag märker att jag har några väldigt bra dramatiska scener som är såna. Men jag tyckte också det var intressant, därför att det här är ju långt, men jag har ju varit i situationer liksom där jag har konfronterat mina föräldrar och du vet, vi syskon i den här familjen, den här splittrade familjen, har ganska olika versioner av saker och ting, vilket är liksom, det är fullt normalt. Men det är också väldigt bra grund för att göra liksom teater eller film eller tv-manus, vad man nu gör. Men jag skulle säga att pjäsen Son och far är egentligen ett liksom avsked till en typ av berättelse.
Mm. Men när man skapar utifrån sin egen historia,
ja,
är det svårt tycker du att veta hur privat man kan vara? För att det handlar ju inte bara om din integritet här, det handlar ju om massa andra människor också.
Mm.
Hur har tankarna kring hela den biten gått?
Jag tar mig alltid friheter och fiktionaliserar. Jag tar man rollerna i pjäsen här nu så heter de Bror 1, Bror 2. De namnen som nämns har jag ändrat. Sen, du vet, det finns de människorna som är skildrade, de kan se sig själva. Och det är en konsekvens som jag lever med, men det är också ett val som jag har gjort och jag tar ansvar för det. Jag tänker att konstnärer och författare har skrivit om sina egna liv sedan urminnes tider. Så att det, vissa väljer att kalla det liksom för, förlåt, vissa väljer att använda verkliga namn, vissa gör det inte. Jag gör det inte, men jag menar också, jag är inte med på scenen här. Och det tror jag skapar liksom ett fiktionslager, en viss distans till det. För jag tror att, som när jag spelar Kicktorsken, då stod jag själv på scenen, min monolog som jag gjorde för ungefär 12 år sedan, som var självbiografisk också. Då stod jag själv på scenen. Så även om namn och så var fungerat, så tror jag att de kunde uppleva att här står Alexander och påstår saker.
Mm.
Här är det liksom en helt annan form av föreställning. Det är skådespelare som går ut och in i roller. Teaterperspektivet är liksom på olika sätt betonat. Ibland läser någon från ett manus. Alltså du vet, det är liksom, det finns hela tiden att det här är teater. Jag har liksom fiktionaliserat min egna berättelse mer än någonsin. Det intressanta är att jag tycker mig ha liksom kommit närmare någon form av emotionell sanning. Så jag är liksom ganska, som konstnär är jag intresserad av så här, vad som är på riktigt sant eller falskt. Det är inte så intressant i slutändan när vi tittar på det i ett konstverk. Det är liksom, hur känns det när jag tittar på det? Och jag, för mig är det liksom, det kräver att man liksom tar ett visst avstånd. Sen är det så här, kan folk bli sårade av att jag gör konst av saker som upplevs som privata? Ja. Men det är skillnad på att ta det stoffet och köra och mixa och tweaka in i en konstnärlig form än att liksom stå och säga det upp och ner. Det här hände i ett upptänt rum. Mm. Tycker jag. Jag tycker det.
Jag fattar. Men hur mycket kan man då vrida på en historia? Alltså, för att det är ändå en biografisk föreställning.
Baserad på verkligheten.
Baserad. Och så, då tar du ändå friheten alltså, att ändra lite här och där. Så, det kan man göra.
Ja. Nej, men det gör jag. Och jag leker också med berättarjaget. Jag gillar att problematisera mig själv som berättare också. Jag tror att i min förra monolog så där skilde jag ju massa olika karaktärer. Men jag tror inte att det var en slump att den första karaktären jag liksom hoppade in i var en karaktär som var en mytoman.
Mm.
Och det är på något sätt för att redan där börja ifrågasätta sanningen. Och för att det är ju någonting som är intressant med att det finns en scen i föreställningen nu där sonen berättar om någon väldigt hemsk uppgörelse med sin mamma ute i Vällingby och flickvännen då som frågar i nutid, men var det verkligen så? Och författaren sonen svarar bara, ja jag tror det. Det kändes så.
Mm.
Så det finns ju redan en öppning här med att jag börjar liksom öppna för att saker och ting, fan vem är det som äger sanningen och vad blir sant? Blir det som paketeras och sätts upp på Dramaten, blir det mer sanning än det som inte blir konst? Det finns ju grejer, jag har ju varit på den nivån att jag minns hur slagen kändes, men den människan som slog mig påstår att den fortfarande inte har slagit mig.
Mm.
Alltså det är ju jävligt intressant. Mm.
Men det här med att du har valt bort alkoholen själv ur ditt liv.
Ja.
Hur växte det beslutet fram? Nu ändrar vi fokus här. Hur känns det?
Jo, men det är okej.
Ja.
Jag kom till ett ställe där jag på riktigt tröttnade på mig själv. Och för mig var det lite som att alkoholen var min sista snuttefilt liksom. I någon form av självömkan, men den självömkan var liksom inte att jag typ, men den självömkan var ett hemligt rum i mig själv där jag kände att jag liksom, jag måste ha kvar det här i mitt liv, även om jag har familj, barn, karriär, så var det som att jag kände att alkoholen, alltså jag har vetat sedan jag var 20 att jag hade problem med alkohol, och det har varit liksom upp och ner, fram och tillbaka, men jag har aldrig riktigt känt att jag har varit beredd på att ge upp det. Men jag kom till ett ställe där jag kände att jag behövde ett nytt andligt akord i livet liksom. Jag klarar inte av, jag hade jävligt liksom, ja, men jag hade tappat kontrollen. Och jag erkände det. Jag erkände att jag var maktlös. Och
när var det här?
6 månader sedan.
Mm.
Det var då jag kunde... Jag kan inte beskriva det. Det är jävligt speciellt för att... Jag upplevde det själv som att jag var med om en uppenbarelse i mig själv kring det här. Och sen dess har jag liksom bara känt att alkohol inte ens har varit, alltså jag kan inte ens förstå att jag ens har druckit. Det är skitkonstigt. Och det är inte någon så här average ny nykter. Det är någonting annat som har förflyttat sig mig. Men jag tror att det bara är att vid något tillfälle så kom en 18 års lång process till vägs ände, att jag var redo på riktigt. Jag ville sluta dricka när jag var 20 också, någonstans innerst inne, för jag är inte en destruktiv människa innerst inne, men jag hade inte kraften, men jag visste att det är någonting som är fel här. Det är fel redan på gymnasiet att jag får långa minnesluckor, och mina kompisar inte har det, de kanske har det en gång, men jag får det varje gång jag dricker. Det är något som inte stämmer här. Men sen har jag försökt liksom hantera det där på många olika sätt. Ett tag var jag bara så, men jag kan, okej, vi säger att jag är alkoholist, men då är jag den som är alkoholist. Klassiker, hela livet. Jag är konstnär också. Så att, du vet, och jag hade också nog, tror jag, om man ska vara väldigt så, liksom jag hade nog också en ganska stor konstnärs liksom romantik kring det där. Den tycker jag är så jävla genant att erkänna. Att jag tänkte alltid att så här, jag är smartare än så. Men nu när jag liksom... så är det... Ja, det är väldigt själv... Alltså förlåt, det är så tidigt på morgonen. Jag känner
orden är så... Ja, du sköter det bra.
Ja, du är snäll. Jag tyckte också att jag var besatt av någon form av konstnär. Alltså jag höll på med någon form av konstnärsskit också. Någon så här romantisk grej i många år. Men sen var jag med... Jag kan berätta om en situation som jag nu förstår... Apropå medbero, alltså för att det är ganska... Så jag spenderar mina somrar i Järvsö. Jag och min tjej har ett hus där. Fantastiskt, sedan några år tillbaka. Det är typ som en gård liksom. Och jag... Det här var i somras, så hade jag... Jag har alltid försökt att liksom... Jag har varit ganska bra på att hålla drickat borta från mina barn. Så jag liksom supit mycket ute på kring Östermalm, Stureplan. Eftersom det är där jag jobbar på kvällarna också när jag spelar på Dramaten. Och sen har det liksom, på grund av att min flickvän under så många år har liksom täckt upp och gått och lämnat. Alltså du vet, så har det funkat. Men den här natten så kom jag hem i vanlig ordning. Han brukar somna ganska sent på sommaren. Han somnar vid 11, min lilla son. Han är 8 år. Jag tror klockan var 1:30. Jag var dyngrak så där liksom att jag kunde knappt gå liksom. Jag hade varit hos grannen och druckit sprit. Och jag är på den nivån att jag liksom, det är inte att så här, ta av sig kläderna. Liksom, det är bara inte borsta, alltså rakt in i sängen. Däcka. Då råkar min son vara vaken. Så han ser mig. Och han får en instant panikångestattack. För han ser att mina ögon är förändrade. Du vet, de druckit spritögon. Jag är inte där, det ser ut som någon annan. Så han får en otrolig panikångestattack och börjar gråta. Och så gömmer sig på toaletten och låser sig. Och jag har inte ens, du vet, sagt hej till honom. Eller ens liksom sökt han. Alltså jag har inte ens knappt märkt honom.
Men du är som en främling för honom.
Ja. Mm. Och det tog tid att landa i den här situationen. Men det var någonting där som sa, hans uppväxt är här och nu. Du kan hålla på och ljuga för dig själv och säga att du har brytit mönster för att du liksom, du har köpt ett landställe, du har en karriär, du har lite finare kläder utåt sett. Men han, om du inte fixar det här, kommer han uppleva samma sak. För du har ett problem och det är ett progressivt problem. Så välj nu. Hans liv är här och nu. Välj inte om 10 år när han är 18. Då finns det en risk. Och det finns till och med en stor sannolikhet att du kommer ha låtit det som du verkligen, verkligen inte skulle vilja utsätta dina barn för, att det har hänt. Att det kommer bli så. Och det där är ganska deep shit. Och det hände inte på direkten. Men där någonstans. Mm. Så ganska nära det så hände andra grejer som fick mig att liksom, ja, men jag hamnade i fara, utsatte mig själv för fara i mitt eget liv under fylla och så, och någonstans där så var det som att det kom någonting till mig, bara antingen så fortsätter du att leva så här och då får du väl kanske liksom ta död på dig själv. Eller så tar du tag i det här på riktigt. Och jag fick hjälp. Och jag fick hjälp av ett sammanhang som hjälpte mig. Jag är inte så bekväm exakt att prata om hur, var, så. Men det finns hjälp att få. Jag fick hjälp från både liksom grupp och individ. Och förstå att jag liksom inte är ensam och att jag hade ett problem och att våga erkänna det.
Mm. Ja, man behöver inte säga specifikt vilken hjälp man tog. Mm. Men det man kan göra är ju att sträcka ut en hand till både dig och mig,
ja,
på Instagram. För vi har ju, ja, båda gjort den här resan. Liksom.
Ja.
Så vi vet ju vart man kan vända sig. Så det är ju bara att höra av er om ni känner igen er i Alexanders tankar och känslor kring det här. Och om ni behöver hjälp. Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att Nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, Nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård där de har varit ledande i över 37 år nu, både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Bör du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst så måste man ju nämna att alla behandlingar hos Nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla.
Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden.
Du säger ändå här något som är intressant, att du har redan vetat om att du är rökt mer eller mindre från du var liksom 20 bast.
Jag vet.
Vad är det som har hållit dig tillbaka, tror du? Vad har varit hindret från att liksom ta det här beslutet långt tidigare?
Att jag inte vågade möta min inre smärta fullt ut. Jag tänker att det självdestruktiva beteendet, det är ju, jag är ju ganska inne på att det handlar väldigt mycket om att det finns en liksom inre smärta som man inte riktigt kan liksom hantera till fullo. Jag upplevde att jag kanske kunde hantera säg 40%. Men jag tänker också att det är en process. Alltså det tar ju tid. Och det är det som är så farligt med beroendesjukdom, att vi behöver komma till ett ställe där vi liksom har fått nog av den smärtan. Problemet är att den resan är livsfarlig. Vissa kommer dit snabbare, men vissa andra dör till och med innan de kommer dit.
Mm.
Och
du är inne på någonting här som är så viktigt, alltså. Det här med uttrycket man måste nå sin botten.
Ja.
Jag har ju väldigt svårt för det uttrycket.
Ja.
För det blir som att man konstant letar efter sin botten.
Ja, men exakt.
Och i det letandet så kanske man dör,
ja,
på vägen.
Ja.
För att man inte stannar tåget tidigare.
Ja.
Precis som du är inne på.
Ja.
Det är liksom, det är inte när vi har förlorat allt,
nej,
som vi ska vända. Det är mycket bättre att stanna, ja, tidigare.
Ja, ja, nej, det är absolut nödvändigt.
Ja.
Och jag... jag är liksom, jag är väldigt ödmjuk inför det faktum att vara människa. Jag ser på det som att det är inte en enkel grej. För att parafrasera Strindberg i Drömspel, en pjäs som också inspirerat mig när jag skrev den här pjäsen, men han säger i den, det är synd om människorna. Det är det han konstaterar, han skickar ner den här människan på jorden som får uppleva jorden, och så säger han, det är synd om människorna. Och det är någonting med det liksom, att jag är liksom inte arg på mig själv att det tog 18 år att faktiskt våga liksom fullt ut. Jag tror att jag behövde det. Men jag är väldigt tacksam. Väldigt tacksam över att jag inte dog på den vägen. Och jag kan säga att det hade jag kunnat göra både 1 och 10 gånger.
Mm.
Så det finns ett mirakel att jag sitter här. Och jag tänker att det är ett mirakel att du även sitter här med fantastisk liksom lång nykterhet. Jag menar, när man är i den självdestruktiva liksom snurren, det är inte ett snällt ställe att vara på.
Nej, och man tror att man är osårbar.
Ja.
Att man är helt odödlig.
Ja.
Alltså, sakerna som man har gjort.
Nej, precis. Jag vågar knappt än sitta och säga vissa saker här, för jag vet inte om det liksom är legit. Förstår du vad jag menar? Det...
Nej, men du vet, alltså, det är så sjukt. Alltså, jag pratade med en kompis om det här om dagen, och jag bara tänkte så här att shit, man kunde verkligen lika gärna vara död. Liksom. Mm. För dels ungdomen, alltså man tror att man är odödlig,
ja,
men lägg då på alla substanser man hade i sig och man höll på. Liksom. Det är bara... Mm. Alltså,
ja, men tänk dig också alla andra människor som man har utsatt,
ja,
i fara. Jag menar, det är väl där så här, nu är det säkert så här, men när jag var yngre till exempel, jag har väldigt många, många gånger liksom kört bil i trafiken i minnesluckor.
Mm.
Suttit och druckit sprit, alltså på den nivån. Det är ju liksom, det är så egocentrerat och det är så farligt både för, men det gjorde jag utan att, det var en del av mitt liksom spritrus.
Mm.
Så det är heavy stuff som är väldigt skönt. Och men det jag ville komma till, att när jag valde bort alkoholen, då slog det mig att oj, fan, jag fungerar. Men vänta nu. Fan. Jag har så trott att min medicin var alkoholen för att liksom uthärda och orka. Och när jag tog bort den, så var det som att jag plötsligt förstod hur mycket jag hade arbetat med mig själv för att komma hit. Alltså, jag har ju skrivit föreställningar på den här tematiken i över 15 år. Jag har fått priser för arbete för medberoende, har varit en sån, på samma sätt som du, förebild för många, fått brev liksom, tack för din föreställning, tack för din bok, den räddar livet på mig. Jag får det fortfarande. Och jag har på något sätt så här, det var väldigt svårt att jag liksom, det var ju som att man satt på dubbla stolar liksom. Jag blev otroligt glad, och det är väl kanske typ essensen till att jag skriver. Och för att återkoppla till din första fråga, det handlar inte om sant, falskt, om jag berättar dem. Jag fick en gåva att kunna berätta om smärta för andra som kan hjälpa dem. Och jag tror livet är så att man måste liksom tänka att det handlar inte om jag eller du eller falskt eller sant. Berättar vi om det här som uppenbarligen är ett problem, och det hjälper andra människor, det är där helandet och läkningen ligger. Den är inte egocentrerad. Det är inte sårade egon som löser problem. Kan vi till och med nå acceptans och säga så här, okej, du har din version, jag har min version. Du berättar din version, jag förstår att du behöver göra det då. För oavsett så kanske du är ett sårat barn. Mm. På samma sätt som jag är. Och min pjäs jobbar ju med det, att jag har ju liksom på något sätt lite agerat både åklagare och försvarsadvokat. Att jag liksom, okej, jag blev utsatt för det här. Men vad gjorde jag och hur har jag betett? Alltså hela den grejen. Men också så här, finns det en djupare sanning? Personen som slog mig, var kom han från? Ja, det visade sig att hans föräldrar satt i koncentrationsläger. Vad är det man ärver? Det kanske inte liksom är, förstår du? Vad är känslor? Vad är trauma? Då, det där rummet i Vällingby där jag blir slagen, det är en generation upp från han som utövar slaget, och hans föräldrar satt i koncentrationslägret. Jag är äldre nu. Jag kan se på det. Och jag kan tycka synd om alla.
Mm.
Till och med personen som utövar våld mot ett barn. Jag tror inte, jag förstår att det där är för mig, du hade inte kraften. Du hade inte kraften. Jag är fullt övertygad idag om att den personen inte ville utsätta mig för det. Mm. Fullt övertygad.
Men att bli så här förlåtande i sitt synsätt, att liksom se på personer med de ögonen, det kräver ju någonstans ett arbete med sig själv. Det kräver att man blir lite äldre, tror jag ofta. Ja. Det kräver kanske också en nykterhet, att man ser, ja, det med klara ögon. Mm. För att jag kan ju väldigt mycket känna igen mig att jag gick runt i många, många år och skyllde allt på alla andra och var så arg på mina föräldrar och sådär. Mm. Men det är lättare att se på allt det nu när man har gjort någon slags arbete med sig själv och förstå att alla människor gör ju så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Ja. Det är ju så.
Ja, 100%.
Jag tror inte att folk vill illa, nej, innerst inne. Mm. Men alla har vi vårt jävla bagage.
Ja.
Det är det. Och det är inte lätt att se på saker så när, nej, man är arg och ful,
nej,
på saker.
Nej, det är ju skitsvårt.
Ja, gud, ja.
Och sen är en stor grej för mig apropå det du pratar om, det är ju att jag har haft en väldig liksom längtan efter att våga tro på Gud. Det var jävligt svårt för mig. Och så är det liksom ganska, jag har liksom en muslimsk pappa, en judisk styvfar och en kristen mamma. Så jag har haft liksom alla de här tre världsreligionerna närvarande, och det resulterade i liksom att jag har alltid känt att det liksom andliga behovet har funnits, men jag har tryckt ner det mycket. Och jag lyckades komma till ett ställe där jag vågade tro på att just när det gäller läkning, att det finns ett sätt att kan jag förflytta, det är nästan en psykologisk övning för mig, kan jag förflytta fokus från min hjärna? Så vi säger då att rörelsen för Gud eller den där högre makten, att den är uppåt. Vi säger så. Det är någonting bara med den tankestrukturen för mig, att det finns någonting högre som faktiskt också kan dela med saker som funkar väldigt bra för mig. Och jag är inte färdigformulerad med om den grejen där uppe, vem det är, vilken religion det är, vad det är, har den ens ett ansikte, det kanske är en energi, det kanske är en våg. Alltså, jag vet inte, men jag är färdig med att jag lyckades hitta en struktur i mig själv. Och det gjorde jättestora förändringar i mig, från en dag till en annan. Men då kunde jag också känna att jag tryckt ner en väldigt så andlig struktur i mig själv i många år. För att jag är rädd. Och jag levde i villfarelsen att jag behövde liksom rationalisera allting. Rationalisera in i minsta jävla liksom nanopartikel. Så du vet, att låta mitt huvud och sinne sprängas och byggas upp igen, det är bland det skönaste jag har gjort.
Ja, men det är också det som är mångas problem och något jag stöter på väldigt mycket när jag tar mig an så här, nya killar som jag ska hjälpa i 12-stegsprogrammet då.
Som sponsor liksom.
Ja, som sponsor, att de vill liksom förstå, de vill rationalisera, intellektualisera programmet och förstå högre makt och, du vet, så här. Och jag är bara så här, mannen, ju mindre du tänker, desto mer du gör, desto lättare och bättre blir det. För att det här med att förstå en högre makt i sig själv, det kommer ju ingen göra.
Det är helt omöjligt.
Ja, det vi ändå behöver veta är att jag grejer inte det här själv. Liksom.
Exakt.
Det är det, jag behöver någon att hålla i handen. Ja. Och du säger det så fint också, liksom så här, det handlar ju inte om religion och det behöver man ju inte ens tänka på om man är rädd för det. Mm. För mig var det bara så att jag fattade att mitt sätt hade satt mig i skiten, det funkade inte. Men det fanns en kraft på de här mötena, det fanns ett sätt som de vittnade om. Det kunde jag vara trygg i liksom. Mm. Och sen gjorde jag som alla andra sa. Och då började jag känna en kraft i mig.
Exakt.
Jag började hitta en tillit till någonting annat.
Ja.
Och sen vad man vill kalla det, det är ju helt upp till en själv.
Ja.
Man behöver inte göra det så svårt.
Nej.
Man behöver bara vila i att jag grejer inte själv, men det finns en annan kraft.
Ja,
den
precis.
Kraften finns för mig, om jag vill ha den. Liksom.
Ja, men precis.
Det
tycker jag är fint som du säger. Och det är fint också vad det där... det var någon som pratade om det steget, att liksom... alltså att ge sig hän mot Gud, att det kunde räcka med att tänka i huvudet någon som inte är jag. Så kokar vi ner det, så är det ju också på något sätt att lösningen finns oftast i gemenskapen med andra människor och att börja agera på ett sätt gentemot andra människor. Så om jag vet att det är ett problem i min familj att jag dricker, då har vi kommit väldigt långt om jag slutar dricka.
Mm.
Är du med mig?
Mm.
Det är en handling som jag, visst det handlar om mig själv, jag vill inte heller, men jag tänker också att det kommer påverka någonting utanför mig själv. Och så att jag menar att jag tror verkligen att jag kan ibland tycka att det är jobbigt det här med att man pratar om att allt är så individuellt. Jag. Jag tror på något sätt att vi människor behöver varandra. Och att vi blir till i mötet med andra människor. Så att jag tycker att någon form av växelverkan är viktig. Och jag tror att apropå den här högre makten och Gud, alltså det var för mig, jag återkommer till det, men det blev en tankestruktur för mig att släppa på mitt ego, och det är vad det är. Därför är det så här, du kan egentligen, du behöver inte ens kalla det Gud, men det är ju någonting med det där förbannade egoperspektivet som vi liksom, vi går oftast dit i våra emotionella liksom processer. Men vi tenderar också att leva i ett samhälle som väldigt mycket trycker på egot. Så det är svårt. Det är svårt att liksom våga gå på djupet med sig själv. För det tar tid. Det är inte någonting som, det är ingen quick fix. Och jag upplever det oftast att samhället, att vi är rädda för processer. så generellt så här, det är någonting som alltid så här, ska gå snabbt. Och det är också någonting med det. Nu blev det väldigt så måndagsflummet. Jag känner att jag måste dricka kaffe snart för att jag håller på. Vi har inte hunnit dricka det. Men var var vi någonstans? Nu flummar jag iväg. Jag ber om ursäkt.
Det är ingen fara. Att vara... Nej, men det här, men jag tycker det är intressant. Det här med att konsten att gå emot sitt ego. Något som man vet är bra för en. Att finnas... Ja, men det är som 12-stegsmodellen bygger på. Att vi ska finnas för andra människor.
Ja.
Konsten att lyckas med det i ett individualistiskt samhälle.
Ja, men, det är det. Men det är väl, väl, väl sammanfattat vad jag menar. Ja. Nej, men verkligen. Och det är svårt.
Ja.
Men jag pratade med min flickvän igår om mitt drickande. Och hon sa att hon tyckte det är så skönt nu när jag inte dricker. För ja, hon bara, jag känner liksom att det bara går så smutt liksom. Allting. Och jag, men hon konstaterar också, gud vad jag har burit oro som jag inte heller liksom har. Jag tänkte, ja men han kommer alltid dricka och jag älskar honom och har valt honom och vi har familj och det kommer vara så liksom, att jag lever med det. Och sen en dag får jag nog, då kanske jag då kommer jag nog lämna honom. Men liksom,
men har hon varit på dig genom åren om att det är ett problem?
Nej, men hon har aldrig liksom ställt ultimatum. Hon är ganska liksom, apropå, hon har haft kompisar som har gått igenom mycket medberoende problematik och så hon har lärt sig ganska mycket om det och så. Hon kom väl till ett ställe där hon fattar, jag kan inte säga ge honom ett ultimatum. Alltså jag kan, men han kommer inte sluta på grund av det. Han måste komma till sitt ställe, till sin plats. Men det som är annorlunda nu som vi pratade om och som jag tyckte var intressant var att jag aldrig tidigare känt respekt för alkohol. Alltså typ rädd för alkohol. Jag hade varit super på sen jag var 12-13, du vet, som att det är som att borsta tänderna ungefär. Eller gå på toalett, alltså lika själv. Det har aldrig. Och nu så tycker jag ser så här, typ jag satt kvar efter någon repetition och jag brukade liksom, jag hade förbeställt Negroni och GT. Bartenderna visste alltid vad jag ville ha nu. Och nu satt jag där och drack min Cola Zero och liksom bara slogs av något så här, vad våldsam den här drogen är. Och var den liksom wow och vad vi, alltså jag har liksom, det är svårt att förklara. Jag har liksom helt kommit på andra sidan. Och det är ett fucking mirakel. Jag menar det. Att jag som drack varje dag. De sista 3 åren. Jag drack varje dag.
Mm.
På något sätt. Jag var inte dyngrak. Men jag drack varje dag. Jag minns inte mina nyktra. Jag drack inte när jag stod på scenen. Men jag drack innan och efter. Inte innan, men efter.
Mm.
Men... så att... jag har helt plötsligt någon så här, jag är rädd för alkohol. Och det är väl för att det bygger väl på att jag vet vad som kommer med det.
Mm.
För jag tyckte det var ganska intressant, jag lyssnade på någon annan som, det finns ju olika, vissa gemenskaper menar att nej men en gång alkoholist så är du alltid alkoholist. Och vissa andra påstår att nej men man kan lära sig att moderera det där. Och det verkligt intressanta, tänker jag, är att oavsett vad så tror jag att om du, vi säger att du kan moderera ditt drickande då. Det vill säga, du kan lära dig att dricka en, två enhet. Det kommer, alltså risken kommer aldrig försvinna. Förstår du? Du kommer alltid leka med en eld. Så jag tänker lite så här, oavsett om man kan det så vet inte jag, är det värt det? Är du med mig? Jag tror, alltså jag är inte färdigformulerad i det här, men jag menar bara där jag är så här, ja fast det är inte värt det för mig att ens öppna den dörren. Och det är ju en helt ny tanke. Jag tror att jag länge och längtade bara, men man kan nog som alla fram och tillbaka. jag har fortfarande så här tankar, åh vad härligt det vore, med, vilket är fullt normalt. Men det är som att jag hade, när jag tänkte de tankarna förut, när jag hade lite längre nyktra perioder, då kom aldrig liksom ett konsekvenstänk på det i mitt system. Det var bara den romantiska bilden, och sen begravde jag den, och så fick jag problem till slut med mer begär och sådana saker. Mm. Att dricka igen alla de där gångerna som jag...
Ja, men 6 månader är ju inte så lång tid.
Nej, det är inte det. Så... Jag är helt i det liksom, ja, verkligen. Och det...
Så det är verkligen så här, man får vara snäll mot sig själv också och förstå att de tankarna kommer ju flamma, ja, upp liksom. För ett, ja, tag till förmodligen. Ja. Men jag tänker att mycket handlar om också hur man jobbar med sig själv och vad man, ja, men vad man tar tag i för tillfrisknande och så. För att bara plocka bort alkohol och drogerna, det kan ju lätt skapa känslor av tomhet, ja, ja, och utanförskap, ja, ja, och ensamhet och sånt där. Mm. Sen när man gör ett jobb med sig själv så brukar det, i alla fall för mig var det, mm, så att då kände jag liksom att de här känslorna som du beskriver mycket, de föll bort mer och mer. Mm. Och jag tror ju så här att det här du berättade om, det här med moderera och så här, det finns ju absolut terapiformer som pratar om det där, och jag blir ju, när jag hör det blir jag bara så här, tänk alla jävla familjer, mm, som tar så mycket skada av att, ja, oftast en man då, mm, läser den här, vi säger ett reklam,
ja, men jag vet,
annons, alltså, jag, lär dig att, ja, dricka, ja, under kontrollerade former.
Ja, ja, nej, men det är ju livsfarligt.
Livsfarligt är det ju.
Men jag menar bara att, ja, exakt. Så jag tror, alltså jag pratar ju inte från ett vetenskapligt perspektiv. Jag är inte forskare.
Nej.
Jag är verkligen inte det. Jag tänker bara att det kanske inte ens är värt att öppna den om man har problematik.
Nej.
Det var det jag ville komma
till. Nej, men jag
till,
håller helt,
att,
med, jag
att,
håller
att,
helt
att, med. Det är mycket möjligt att man liksom, det finns individer som klarar det, men den stora massan klarar inte det.
Mm.
Så är det. Det, mm, har vi sett gång på gång.
Ja, precis. Och det är därför de här att lära sig att dricka gör mig så, mm, ja, men förbannad.
Nej, men
för att det är så många runt omkring dem där som tar så mycket skada just, mm, för att, som du säger själv, mm, alla som blir nyktra vill ju lära sig att dricka normalt, mm, i början. Så är det ju.
Mm.
Och folk ska tillfalla jävligt hårt för att fatta att det kanske inte går. Liksom.
Nej, men precis.
Och det känns lite ansvarslöst att, ja, trycka på det där.
Ja, jag förstår det. Och sen så menar jag bara att, och det vet ju du allt om, att liksom leva i den nyktra, alltså strävandet efter nykterhet, det är for life. Och ibland går det jätteenkelt, och ibland kan man tillfalla, och du vet, så det är en lång process. Det är det jag menar med att man liksom, det finns ingen quick fix i det här. Man måste ramla flera gånger, alltså det, för jag tror oftast att om man tänker på det som att så här, lite så som jag beskriver det, alltså på riktigt, så, ja, jag vaknade en dag och så var det, då tror jag att den känslan är, alltså jag tror inte det är den rätta formen för det. Jag tror man måste se på det som en livslång process, mm, där man kommer behöva kämpa, man kommer falla av hästen, men om vi, hela samhället också kan liksom ge det utrymme till människor som har en beroendesjukdom och inte heller förvänta oss att de ska liksom uppnå resultat på direkt, utan att man liksom ökar kunskapen och förståelse, så kommer vi komma längre, mm, och fler kommer söka hjälp. Jag är väldigt rädd för skuld och skam i de här typen av frågorna. Det är fullt naturligt att liksom känna och gå till de rummen där man, men nu kommer vi tillbaka till liksom, Vad är det då, och när jag pratar om att, ja, men jag hittade liksom ett annat andligt ackord. Jo, alltså jag hittade att jag, när jag säger att jag kände någon kontakt med Gud, jag tror att det handlade ganska konkret om att jag kan se Gud i ditt ansikte, Nemo. Jag kan se människa, alltså förstår du? Och när jag kom till mina egna föräldrar och så kunde jag börja se det i dem. Det vill säga, jag såg någon form av människa, någon form av existentiell kamp, någonting som de var oförmögna till. Och då kunde jag på riktigt känna att jag inte var arg på dem. då kom läkningen. Och då skrev jag en föreställning som handlar om att man måste dö för att kunna leva. Franciscus, va? Eller inom islam så säger man man måste dö innan man dör.
Mm.
Så det är någonting på det. Kring att, vad är den här berättelsen som jag har skrivit om och som är min personliga berättelse? Vad händer när jag faktiskt bara, jag vill inte skriva om det här längre. Plötsligt är manuspapperna som faller ner från himlen tomma. Och i pjäsen så ser familjemedlemmarna de papprarna och fattar att jag kanske också får chansen att börja en ny historia.
Mm.
Vad svårt det är med förlåtelse. Men det kan också vara så enkelt. Ansvar. Att ta det fullt ut. Det var att döda mitt ego. Jag behövde göra det. Jag skulle säga att den sista anhalten, jag hade skalat ner mitt ego väldigt duktigt. Men den sista anhalten, som var min alkoholkonsumtion, den försökte jag hålla fast vid. Väldigt, väldigt, väldigt hårt och länge.
Mm.
Och det höll på att förstöra min familj och det höll på att förstöra mitt eget liv.
Mm.
Så jag hade ingen val. Jag behövde bygga en andlig infrastruktur i mig själv. Jag trodde länge att liksom min andlighet var ruset. Min andlighet var att göra konst. Den konsten var ju inte upp till mig. Den var ju inte till för mig. Den var ju till för publiken. Förstår du? Jag trodde liksom att formen var att, ja, men jag gör det här. Jag hjälper andra människor med min konst, med att skriva. Så jag behöver inte fixa saker i mig själv. Jag kan rida på samma våg. Jag kan surfa på samma. Det där växte sig starkare och starkare och jag blev tommare och tommare. Ju mer framgång jag fick och så var det som att andligheten inombords bara blev bara mer och mer tom. Och det var väl där någonstans jag förstod att så här, fuck, jag måste börja resa inåt med mig själv. Våga vara i min inre verklighet som finns liksom. Och ge den tid, inte bara det yttre. Känsloliv. Ett väldigt stort ord. Men vackert ord. Men livet är ju väldigt fint utan alkohol.
Mm.
Jag rekommenderar folk till att prova det. Nej, men så här, jag alla går sin egen väg och så, men jag vill bara att om någon som lyssnar där ute har ångest, alltså, så det, ni kan höra av er till mig, till Nemo, men det är alltså på riktigt så här, jag tror verkligen att Nemo har ju en otroligt lång nykter, jag är ju bara en gröngörling, men jag tror att jag kan ändå, ibland är det gröngörlingen som blir direkt avgörande. Det finns en slags poesi i det också. Så att, du vet, jag är öppen. Behöver ni prata? Alltså jag hjälper gärna till.
Ja, men det är ju verkligen så att det brukar jag säga i 12-stegsrummen också. Mm. Att alla bidrar lika mycket.
Ja.
Alla behövs lika mycket. Oavsett om man har 10 år nykter eller om man har 10 dagar. Liksom.
Ja. Nej, men det är så.
Så är det.
Och det är inte bara, det där tycker jag är så, för jag tänker att det där är livet.
Mm.
Det där är livet i koncentrat.
Mm.
Alltså så här, vi kan inte veta var liksom kärleken finns någonstans. Var gåvan finns. Det handlar om det här som vi pratar om, det här med att rationalisera. Ja, det rationella är att tänka så här, jag behöver hjälp. Då går jag till den som har varit nykter i 40 år.
Mm.
Men då kan det också vara att man eliminerar vissa andra grejer. Så det handlar ju om öppenhet mycket.
Mm.
Det är det jag tycker det där beskriver så fint. Det är en öppenhet. öppenhet. Ja, men precis. Det är väl... Det ligger också nära det där Gud för mig. Någonting som är öppet.
Mm. Nej, men verkligen. Alltså just öppenhet, ärlighet och villighet. Det är de tre grunddelarna i om man ska göra en sån här stor förändring, tänker jag. Mm. Öppenhet för att vara öppen för det här som kan ses som lite flummigt för vissa människor. Det här med Gud och högre makt och tolvsteg och bön och meditation och allt vad det nu är. Ärlighet för att liksom nå in till the core, liksom, att kunna göra jobbet med sig själv. Det är svårt att göra jobbet med sig själv om man inte är ärlig mot sig själv.
Nej, det är...
Och sen villighet liksom, att göra det som folk faktiskt föreslår. Ja. Gå på sina möten eller, eller annan form av tillfrisknande, vad man nu gör. Men faktiskt göra någonting. Ja. Den villigheten. Så de tre delarna tror jag är helt avgörande om man vill göra en sån här stor förändring med sig själv.
Ja.
Men du...
Ja, nu blev det lite... Men jag är kvar här, jag pratar gärna vidare. Vad vill du veta mer, Nemo?
Jag tänker att vi ska börja avrunda alldeles strax. Men avslutningsvis tycker jag vi kan prata lite om föreställningen. För att ni har, du har ju fått med en väldigt fin ensemble. Marie Rickardsson älskar ju.
Ja, jag också.
Fantastisk. Och Peter älskar jag också.
Peter Wittner, ja, jag älskar honom också.
Det känns som att du och han är ganska lika på något sätt.
Ja, vi
fladdriga konstnärs ADHD, lite halv...
Nej, men precis. Vi är väldigt lika och vi har känt varandra i nästan 20 år.
Det känns som att ni har stökat mycket.
Ja, vi har bott ihop till och med i Högdalen. så att we go way back.
Ja, jag visste det. Han är underbar.
Ja, jag älskar honom av hela mitt hjärta.
Ja. Så jag önskar verkligen den här föreställningen all lycka till. Och
den kommer bli jättebra.
Jag tror också. Och vilka rekommenderar du den för? Varför ska man gå och se den här?
Men alltså, jag tänker att jag rekommenderar den. Självklart så kommer den funka väldigt bra för människor som har levt nära eller lever i missbruksproblematik och liksom... trasiga familjerelationer, men den är också den liksom går väldigt tvärt mellan väldigt sorgliga mörka scener till också väldigt roliga liksom komiska. Liksom, jag gillar ju på något sätt att vara både i mörkret och ljuset samtidigt, någon form av tragikomisk. Så jag skulle egentligen rekommendera den. Det är ett jävla tempo. Så du kommer inte bli uttråkad. Det är en vänsterfil. Det är 1,5 timme ungefär. Och jag kör den där jävla båten i 120. Båt kör man väl inte 120 km i timmen. Det är väl knop där. Men jag kör det jävligt snabbt och kul. Men det är fullt ös. Den är väldigt visuell. Mycket cool ljussättning. Så även folk som kanske inte går på teater så ofta. Jag tycker att det är liksom... allt som jag älskar liksom. Men också tror jag den funkar, det finns någonting hoppingivande i den. Så jag tror verkligen att den kan stärka folk.
Fint ju.
Ja, men jag tror det.
Du, tack för att du kom förbi podden och pratade lite om ditt liv.
Tack själv för att jag fick komma hit och tack för det väldigt fina jobb du gör, Nemo.
Det gör vi tillsammans.
Det gör vi tillsammans, men det vill jag säga. Du var viktig även för mig och är. Och det är du verkligen. Så tack för det.
Det var fint sagt. Och med de fina orden så avrundar vi här. Jag blir lite generad här så jag behöver stänga av mikrofonen nu. Hej då!
Hej då!
Jag tyckte mycket om det här avsnittet. Det är ju någonting med skådisar som är väldigt behagligt när man ska göra såna här intervjuer. Det är ju, de kan samtala om man känner så och de vet hur man ska uttrycka sig. Och en sak är säker, Alexanders nya föreställning kommer att beröra många själar där ute. Biljetter hittar ni enklast på Dramatens hemsida. Ni får jättegärna fortsätta att hjälpa till och sprida den här nya podden, så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för alla ni känner, så att den här podden kan fortsätta växa och fortsätta hjälpa ännu fler människor där ute. På Instagram heter vi kort och gott Bara en till podd. Följ oss gärna där och skicka gärna feedback. Det är alltid mysigt när ni hör av er med spegling. Kanske önska er lite gäster eller bara vad ni än har på hjärtat. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa mig i arbetet med den här podden? Då gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Och innan vi tackar för idag så vill jag ännu en gång tacka min samarbetspartner Nämndemansgården som är med och möjliggör den här podden. Men framförallt, stort tack till dig, du där ute som väljer att lyssna på den här podden. Det gör mig så glad och så tacksam. Och vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram från Nemo Hedén.